Du lyssnar på I ondskans tjänst av Toril Torup. I en översättning av Eva-Maria Gelott, uppläst av mig, Gabriella Boris. Kapitel 1. Båtne, april 1907. Vinden kastades över isen. De lätta snökristallerna virvlade upp och träffade Inga som små stickande nålar i ansiktet. Tusen tankar myllrade i hennes huvud. Hon var orolig och rastlös i kroppen. Hon visste att det brådskade med att få Gudrun i säkerhet, men hon var tvungen att grundligt överväga hur hon skulle angripa situationen. Om hon gjorde ett felsteg nu skulle hon bli nästa offer för isens lömska råkar. Då skulle hon få mer än nog med att rädda sig själv. Och Gudrun skulle drunkna. När Eugenie hon till sin förfäran upptäckte att Gudrun hade gått genom isen hade hon hoppats att Gudrun skulle lyckas klamra sig fast vid iskanten. Det skulle ha gett henne mer tid att fästa repet och försiktigt förflytta sig meter för meter mot styvdottern. Men Gudrun syntes inte till. Hon hade inte orkat hålla sig uppe längre och hade gett efter för vattnets dragning. Eugenie, sa Inga andfått. Ni får inte under några omständigheter lov att följa efter mig. Ingen av er får gå ut på isen. Tänk om du också skulle gå igenom, snyftade Eugenie förskräckt. Inga höll handen på tjänsteflickans axel och stirrade henne bestämt i ögonen. Då får ni försöka dra upp mig igen med hjälp av repet. Förstår ni? Om jag skulle falla i och en av er följa efter kan vi snart bli tre som kämpar för livet i det iskalla vattnet. Jag litar på att ni håller er här och att ni använder alla krafterna till att dra upp mig. Inga kippade efter andan, anfådd av alla förmaningar. Skräcken över den farliga räddningsaktionen hon skulle verkställa gjorde att det stack i fingertopparna. Jag litar på er, upprepade hon enträget, innan hon försiktigt rörde sig bort över isen mot råken där Gudrun hade gått igenom. Isen knakade som om den protesterade mot hennes steg, men Inga bet ihop och försökte göra sig så lätt som möjligt innan hon tveksamt stannade för att undersöka om den verkligen skulle hålla tyngden av henne. Hon spände alla muskler i kroppen och stod alldeles stilla. Det knarrade under henne medan hon varsamt tog sig fram, steg för steg. Inga visste väl att det inte borde ha varit hon som skulle försöka få upp Gudrun ur vattnet, för det var inga tvivel om att Gudrun var tyngre än henne. Sigrid var den mest spädlämmade av dem alla, men att se systern kämpa mot drunkningsdöden hade gjort henne handlingsförlamad. Och det var inte mycket hjälp att få hos tjänsteflickorna heller, tänkte Inga förtvivlat. De var rädda och verkade för upphetsade för att handla klokt. Ändå satte hon sin tillit till att de var på sin vakt och skulle hala och dra upp både henne och Gudrun ur det kalla vattnet. Hon kastade en snabb blick framåt och riktade uppmärksamheten mot råken. Samtidigt var hon upptagen av att välja den kortaste och säkraste vägen över isen mot olycksplatsen. Inga var inte utmattad, men rädslan skar i henne som knivar. Rädslan för vad som kunde ske med henne själv och barnet i hennes mage. Om hon blev tvungen att hoppa ner i det obarmhärtigt iskalla vattnet för att rädda Gudrun, skulle hon då offra det ofödda barnet? Hon hade kommit långt i graviditeten. Barnet var inte längre litet och väl skyddat mot kylan som skulle slita igenom henne. Och i en glimt såg hon för sig alla sjukdomar folk ådrog sig efter att ha kämpat i en insjö vintertid. Inga skakade på huvudet för att jaga bort de dystra tankarna. Hon fick inte tänka så. Det här handlade inte bara om henne och barnet hon bar på. Det handlade om Gudruns öde. Om hon inte hann fram till råken snart skulle kanske Gudrun ha sjunkit till botten. Och då skulle det vara lönlöst att försöka rädda henne. Då skulle Gudrun Gaupås vara död. Det var som om Inga hörde dödens klocka slå, tunga klangfasta slag. Tickandet från livets ur hamrade i hennes huvud och den långa visaren flyttade sig framåt med hög fart. Det var inte sin egen klocka.